Sådär, då säger jag varmt välkomna till Superettan-podden som vi gör med svenska fans. Idag är vi fulltaligt i studion. Olof Möller, välkommen.
Tack så mycket, tack så mycket.
Hur står det till?
Premiärvinst, ja. Då mår man bra. Ja. Även om det blev lite hönsgård på slutet.
Så ja, men det är Helsingborgs IF som spelar.
Jajamän, men vi släppte inte in mål på övertid.
Nej, just det.
Det är alltid att begära med en premiär.
Ja. Ja, hemska sådana har du varit med om tidigare.
Det har jag, inte bara premiär.
år
av insläppta mål på övertid.
Första gången i denna studion, Carl Olander, Landskrona Boys supporter, välkommen.
Tackar, tackar.
Och med dig, hur står det till?
Jo, det är ju nästan oförskämt bra. Ja. Jag fick ju något så ovanligt som en premiärkross.
Ja, ja.
Lite smolk i bägaren att... Ja. HF vann, men ja. Lite så här grädden på moset ändå, att det var en liten hönskål på slutet som man började känna igen dem.
Är Helsingborg det laget i Skåne som man tycker minst om som Landskrona supporter?
Ja.
Av elitlagen?
Ja, 100%. Ja, du kan blanda in alla andra lag.
Landskrona är inte de ni tycker minst om?
Nej, det är väl någon form
finns
av...
konkurrens?
Det finns konkurrens, ja. Och det är väl någon form av... syskonmentalitet, tror jag, där de tycker har mer åsikter om oss än vad
de är ganska mycket lillebror.
Eller? Exakt, ja, ganska ja. Extremt.
Ta sande snart.
Ganska extremt mycket lillebror.
Mm. Måste introducera dig, Lennart, som alltid.
Sitter här, sitter säkert du? I podden.
Ja.
Nej, men det är bra. Allt är lugnt. Ja. Jag har varit nere i Skåne i påsk och kollat mycket fotboll på tv. Så både Superettan och Svenskan. Och till och med mitt eget lag följde jag på distans i ettan-premiären.
Hur gick det för Karlberg?
Det blev torsk med 3-1 mot Vasalund. Mm. Dock är de storfavoriter i serien tillsammans.
Ja, de är det.
Ja, men de har satsat hårt. De har ju typ Niklas Maripo, Sean Sabetkar, tagit in ganska bra spelare. Mm. Finns många där man kan prata om. Men vi just tog upp jättebra i 60 minuter. Då var vi faktiskt bättre än dem, skulle jag säga. Sen gör de 1-1 lite slumpartat och sen tar de väl över och vinner hyfsat rättvist, men ändå inte. Så, men vi tar med oss ganska mycket att vi stod upp bra mot ett bra lag.
Mm. Och utöver fotbollen som alla svarar kring det här, hur de mår, allt annat toppen.
Ja, men utvilad och taggad på det här.
Ja, fint. Mm. Idag så ska vi ju prata om den första omgången som har spelats. Olof ska ta upp lite VAR-skit som alltid är lägligt. Mm. Och så ska vi möjligtvis prata lite deadline om vi får tid. Mm. Vilka spelare som försvinner och vilka som har kommit in nu när det har varit slutet på det. Vi började första omgången. Jag tycker nästan vi går till dig, Carl, även fast jag kollade lite på dig, Olof. För det var en jädra insats Landskrona stod för. Det är ju laget man är mest imponerad av efter första omgången. Hur trodde du att det där skulle ske?
På förhand trodde jag ju att det skulle bli mycket svårare match. Jag sa väl att på förhand har man ju tittat på spelschemat och sett att det är Sandviken hemma alltid, hur lurigt som helst att möta en nykomling. Sen är det Skövde borta nästa omgång, sen är det Oddevold hemma. Så på pappret lurigt, Skövde borta vet man aldrig vad man har, men på pappret också en jäkla möjlighet att få en otroligt bra start. Och jag har ju varit kritisk mot Boys, alltså på försäsongen, och Det såg uselt ut i höstas liksom. Jag tycker inte man har tagit steg spelmässigt. Jag tycker att det har blivit lite stelt. Man har för mycket pass i sidled. Man har inte kommit framåt. Så det är ju många som har efterfrågat att man liksom har bättre bollerövringar högre upp i plan. Att man förvaltar när man spelar sig förbi press. Att man är mer direkt. Och allt det såg man ju mot Sandviken. Mm. Alltså allt det som man har velat se såg man. Det är liksom Vincent Sundberg som knappt tog en startplats när han var utlånad till Ängelholm i fjol. Gör ju en jätteinsats. 2 ass. Och en fantastisk hockeyassist. Kofi Asare kan nu få liksom slå igenom på riktigt i år. Ännu en ytter som gör det bra i Boys. Återstår väl att se hur det kan bli i år, men otroligt imponerande.
Den matchen, så då känner man ju att han var ju otrolig.
Ja,
ja, det var ju verkligen. Inte bara de 3 målen heller, och det är ändå 3 mål.
Nej, och han, alltså, så här, man har ju sett, man såg det ju i fjol att så här, han är ju inte liksom blyg för att leta avslutslägen. Och han liksom utmanar gärna en mot sin back och brukar göra det. bra, men det var otroligt ojämnt i fjol, så det är väl det som man vill se i år, att han liksom kan följa upp det här med en bra insats nästa match och bli jämn. Mm.
Alltså vi pratar lite efter matchen, och jag tror det också inför avsnitten vi har gjort här innan säsongen, så har man ju pratat om Landskrona som ändå ett av få lag som har fått jobba på ett projekt. Ett ganska bra tag, alltid varit duktiga på att plocka upp yngre spelare som tyvärr har gått väldigt snabbt och lämnat för större klubbar eller andra uppdrag. Och så den här matchen, nu skämtar vi om att de blir läskiga liksom i år. Det är ju såklart en för tidig slutsats att dra, men vad känner du kring Landskrona Boys?
Nej, men det är klart att de två första målen är ju, Boys var ju överlägsna ändå, men det är ju enkla mål på så sätt att det är ju bolltapp av Sandviken i speluppbyggnaden. Sen vad som är Hannan och Ägget är ju svårt att säga, men jag tycker ändå att det som talar väldigt mycket för Boys är att många gör sitt andra, tredje år som nu är startspelare. Vincent Sundberg nämnde du. Han fick ju ett tufft första år. Kofi Asari spelade mycket, men det var också hans första år på den här nivån. Där han fick liksom lära känna vad som krävs i Superettan. Och att han kan göra mål, det har han gjort på juniornivå i Djurgården. Nu gjorde han jättemycket mål, men sen så tog det ju stopp där. Och han var väl i Haninge för med någon sväng innan kanske på utlån. Men nu ser man ju att han har börjat komma in i sättet att spela seniorfotboll på riktigt. Sabic är ju en klassspelare i Superettan som tar ännu mer av ansvar vad jag har sett nu sista tiden. Så, och sen har man fått tillbaka Filip Andersson, vilket ju det värdet kan man ju kanske inte ens sätta ord på. Han gör väl alla runt omkring sig bättre, tänker jag, och ledare på och utanför planen som man saknade i fjol. Så, det finns ju många som man kan nämna, men jag tycker att generellt så är det just det att Boys har jobbat ganska länge med sin strategi, och nu är man inne på andra och tredje året. Lite som Västerås nu när de fick träff och gick upp, så är det många spelare som har kommit från lägre division men som nu har fått anpassa sig till Superettan och till hur Max vill spela. Så det ser bra ut tycker jag. Och bänken är, det är en spelare som kan komma in och göra lite skillnad. Så mycket som är spännande, och att man gör den premiär man gör på en svårspelad gräsmatta, det är bra gjort.
Fick du sett den här matchen, Olof?
Ja, det gjorde jag. Eller stora delar, ja. Alltså jag tänker på det som du sa, Carl, med liksom de här inledningen, de här tre inledande matcherna. Det var ju verkligen den perfekta starten, för att en eller tre poäng på de här inledande tre, som ändå är mot ganska beskedligt motstånd, och då blåser det ju rejält. Mm. Att man går in och tar 4-0 direkt, lyckas slå Sandviken som också har känts av dem och Oddevold, har ju Sandviken känts ganska hypade som nykomna. Alltså de har ju också haft, apropå det du var inne på med projekt och sådär, de har ju verkligen kunnat bygga under tid. Yeah. Att då gå dit och gå in i den matchen hemma och göra 4-0, det är ju båda ju väldigt gott. Det hade ju kunnat lätt bli en 0-1. Alltså jag tänker så här utifrån nykomling och sådär. Liksom. Så att jag tycker jag var imponerad av Boys.
Det har också varit så himla typiskt Boys att förlora den matchen med 0-1. Alltså om man ser liksom de två tidigare premiärerna i fjol, så började vi med två förluster. Det var liksom Skövde. Nej, det var kanske inte Skövde. Jo. Ja, skitsamma. Året innan det så var det Skövde omgång 2 och förlorade 0-2. Mm. Liksom, då var de nykomling som var liksom tippade och åker ur. Ja. Så det har ju, man vill bara liksom få en bra start för en gångs skull, för alltså så här, efter de här tre första matcherna, då är det ett svårt spelschema.
Absolut. Och sen, jag tror jag börjar bli tjatig snart, men hur många gånger har vi inte varit inne på, jag vet, du och jag pratat om det, jag har sagt det i podden tusen gånger, att det är ju bara Superettan. Det är ju bara Superettan-nivå. Alltså en smakstart och lite go i laget till att göra rätt mycket på den här nivån.
Och
Landskrona fick verkligen go efter den här matchen. Hur stora växlar kan man dra då? Vi håller ju på att säga att de blir farliga i år, som att de ska konkurrera med Öster och Degen och alla vi pratar om. Hur farliga kan de bli?
Jag tror de kan bli motvilligt, måste jag väl säga, att jag tror att de kan bli ganska farliga. Det jag liksom har funderat på, som du och jag och Carl har pratat om innan också, är ju att det är lite tunnsått på de som ska göra mål. Liksom. Nu får ju en otrolig start. Och kan man leda på den vågen så blir det jättebra. Men jag tror att, jag menar, hur många Superettan har en bredd, såklart. Mm. Så är det ju. Men jag tror ändå att det är väl det som liksom är emot. Liksom så. Annars tror jag att de kan vara där uppe och liksom störa. Jag är inte säker på att de liksom har hugg på tredjeplatsen så. Men 4, 5, 6, jag tror de kan vara uppe och störa ordentligt.
David Edvardsson på lån från Malmö.
Ja.
för andra året i rad. Jag var ju väldigt imponerad av honom förra året.
Ja, han blev superviktig år. Ja. Det såg man också i den här matchen. Alltså, en spelare som har fått den rollen nu att desto mindre han syns, desto bättre jobb gör han. Mm. Alltså, och det som jag blir imponerad av mest, jag blir imponerad av massor med saker, men det som är verkligen imponerad på mig i den här matchen är att så här, Victor Karlsson, David Edvardsson, det är liksom, man vinner den fysiska kampen. Och där tycker jag att boys har varit ganska svaga de senaste åren. Att man har liksom lite valpigt, att det har liksom syns för mycket att det har varit mycket unga spelare på planen. Och det är fortfarande unga spelare, men man måste liksom kompensera det med att verkligen gå in 100% i duellerna.
Absolut. Och sen en annan sak som man får understryka med Landskrona Boys, trots hur duktig han än är så tillhör han Malmö, och det är ju en väg ni ofta går.
Ja.
Jag kanske har ett kort närminne, men med Samuel Kotto förra året också, som liksom ser ut att kunna bli en väldigt, väldigt bra mittback, så var ju även han på lån. Och jag vet inte om David Edvardsson är den som kanske slår igenom i Landskrona. Det finns ju många som tillhör Landskrona som är väldigt duktiga också. Men hur ser du på det här med att ni liksom plockar in väldigt duktiga unga spelare från Malmö, men i slutändan så är det ju lån?
Ja, det är ju inte optimalt om man säger så. Och sen Samuel Kotto var väl lite så nödlösning när Filip Andersson gick sönder. Att det var lite ledarlöst. Och man behövde verkligen få in kvalitet för att det blev tungt när både Hedenqvist och Filip Andersson gick sönder samtidigt. Sen David Edvardsson. Man var ju nästan tvungna att få in en riktig kvalitetsspelare på centralt mittfält.
Yeah.
Och sen så lite senare fick man in Victor Karlsson. Men just alltså, David Edvardsson är snäppet över för mig. Och det var liksom tvunget att hända. Och alltså, den spelaren, ska man köpa in en sån spelare? Det kan man inte göra.
Nej.
Alltså, den kvaliteten kan du egentligen bara få in om du lånar in honom. Och sen så ska jag, alltså så här, det suger ju att Malmö får betalt för den talangutvecklingen som vi kommer göra på honom. Om han slår igenom jobb, men det är bara så
det funkar.
Ja, samtidigt, ni betalar säkert inte så mycket av den lönen.
Nej.
Kan man gissa.
Nej.
Så det är väl...
Och tar han oss till allsvenskan så kommer jag inte klaga.
Mer pengar till annat. Men Olof nämnde ju anfallet där. Jag tycker ändå att Iler var väl, om jag minns rätt, han var väl lite halvskadad i fjol vissa perioder, eller?
Ja, framförallt så... Han slog ju inte riktigt, han var ju bakom, nu så blir han en annan roll eftersom han kommer ta första platsen som nya där.
Yeah.
I fjol hade man ju Osmane. Så det blir någonting annat, och jag tror att det är en ung spelare, det blir ju så här, han övertygade inte jättemycket på hösten, men samtidigt dansk, även om det bara är över sundet så är det ju ett helt nytt land. Och, så det får man ändå ha respekt för, att han är ung och det tar en tid att komma in i en helt ny miljö.
Så kommer ju Zach Pekidis in nu också.
Ja.
Han har inte spelat sedan i juli, läste jag, när han bröt i Grekland. Så han är nog ganska rostig, men jag menar, ja, han gjorde ändå typ 12-14 säsonger i Kalmar FF.
I Allsvenskan. Ja. Liksom spelade, var inte han till och med kapten ett tag? Ja, man kanske var vice kapten.
Lite av en fanbärare där. Ja. Sen har man varit in och ut i elvan, men jag menar... Det är ju bredd om något, tycker jag. Sen som sagt, det kan ta en månad innan vi ens får se honom i en startelva för att han är så utan matchform då. Men det kan vara en bra värdning.
Nej, det tror jag absolut. Ja, mycket Landskrona. Vi kommer säkert komma tillbaka dit. Men vi går till Helsingborg.
Ja.
Sen ska vi ta väldigt många andra matcher också. Men ni har ju spelat premiär. Ni har faktiskt vunnit en premiär.
Ja.
Och det såg ju väldigt bra ut, i alla fall resultatmässigt. Och sen så släpper ni in en mål och släpper in ett till mål. Och så får ni ju liksom bita på naglarna ett tag ändå.
Som man är van vid. Ja. Dock slutade det här lyckligt. Men nej, jag tycker väl spontant att första halvleken vi gör är väl kanske årets bästa. Vi lyckas vinna bollen högt. Det där pressspelet som Kleber vill införa, det sitter. 2-0-målen av Benjamin Aqua är funderat. Jag tror det är Benjamin Örn som vinner bollen. Det är att han vinner bollen till att bollen ligger i målet, det tar 16 sekunder. Och då lägger han ändå typ 3-4 sekunder på finta av Gävlebackar.
Ja. Sällan liksom... ett sånt trocklande slutar i mål.
Nej, exakt.
Så sluta, håll på!
Exakt. Och det hörde man också. Jag vet att HF låg upp på Instagram så där de står och filmar vid klackar, och då hör man så här, skjut. Liksom paniken. Så att, men det där är ju liksom så som Kleber vill spela. Så att i första halvlek så klaffade väldigt bra allting. Till och Silvold får ju göra mål även om det är på straff. Riktigt får igång honom. Sen så kollade jag matchen och så kollade jag med min pappa och sa det som inte får hända nu är att HF släpper in mål liksom de första fem i andra halvlek. 47:e, 1-2. En liksom i efterdyningarna av en hörna ju. Som vi hade jättemycket problem med defensiva fasta förra året. Så man började ju se tecken. Sen så får vi ju den andra straffen och det blir 3-1 och det känns ganska stabilt och ganska lugnt, men sen blir det 3-2 och då liksom sista 15 minuterna är det ju hönsgård liksom, till stor del. Men man ska ju inte heller underskatta att vi reder ut det.
Nej, och det är en premiär.
Det är en premiär, bli, borta mot Gävle.
Det blir lite hönsgård. Samtidigt som hönsgården är lite oroväckande.
Och det är den.
Varför ska det hålla på sådär varje
år? Samtidigt ska du ju säga så här, jag såg om liksom, jag var så nervös när jag kollade så att jag såg om övertiden sen. Och då kommer inte, Gävle kommer inte till liksom, det är inte 10 högkaratiga chanser. Det blir ju hönskåd för att man vet ju att så här, en snedfel eller snedpass eller så här, så är vi ju 3-3. Alltså det är därför det blir hönskåd. Och de har ju ett jätteläge där de nickar över från nära håll. Men annars, jag tycker Wilhelm Nilsson och Jon Birkfeldt liksom löser det där ganska liksom bra som mittbackspar.
Sen blir det ju också så när hönskåd blir, det är ju för att ens direktiv är ju rimliga i först, sista 10. Det är, jag kommer ju slå långt. Jag ska bort. Då blir det inget spel.
Nej, exakt.
Då blir det ju bara så här.
Exakt. Sen kan jag väl tycka att så här, jag såg, det fanns liksom möjlighet att kontra som man inte riktigt tog. Hade man tagit dem så tror jag att det hade kunnat bli 4-2 och liksom lite lugnare. Men man kommer inte förbi, ja då jävles liksom press kan man säga. Utan man får försvara sig hela tiden. Jag tycker att så här, det blir lite väl oroligt. Men som sagt, som jag var inne på, man ska inte underskatta den kollektiva utandningen som blir av att lösa det här. För att det var väldigt många matcher förra året där vi liksom från matchminut 82 och framåt tappade väldigt många poäng. Att man lyckas ta 3 poäng i den här premiären. Att det här projektet som liksom är igång nu får den här starten.
Ja.
Jag tycker det är liksom, det är lika viktigt som att det är liksom, det kan vara oroande att det såg hönskåligt ut, men i den andra vågskålen så är det ju att det faktiskt räddes ut och att det är 3 poäng.
Hur mycket av det här projektet såg man av Klebers liksom fotboll? Hur mycket kände man att, hur tydligt var det att HIF håller på att försöka skola ihop något nytt?
Jag tycker det var väldigt tydligt i första halvlek. Som sagt, väldigt bra liksom pressspel, återövningsspel, kontringsspel. Sådär. Där tycker jag första halvlek är liksom väldigt bra. Andra halvlek tycker jag blir skakad. Det känns som att man kroknar lite orkesmässigt och sådär. Jag vet inte hur konstigt det är uppe i Gävle och sådär, men det kan ju suga ganska mycket i liksom musten nu och sådär. Men jag tycker kanske på det stora hela att liksom första halvlek bra, andra halvlek mindre bra. Det är en premiär också liksom, på ett sätt. Jag tycker 3 poäng tagna var liksom, ja, jag vet inte som man förväntade sig det. Inte liksom. Så att jag tycker att på det stora hela tycker jag liksom, det är en godkänningssats. Första halvlek är liksom
väl godkänt.
Ja. Och det är väl godkänt i första halvlek. Liksom.
HIFs första match?
Ja, nej, men jag såg inte hela matchen, men jag såg delar av den. Och, jag håller väl med om att det var bröstet utåt på ett sätt som jag inte såg förra året någon gång, tror jag, på 30 gånger. Alltså den här kollektivet, att det kollektiva sitter ihop, att man jobbar som en enhet. Pressspelet i fjol var ju nästan obefintligt. Det var inte på det sättet att man vann bollen, utan det var längre ner i banan oftare. Så det är ju ett nytt moment på den positiva sidan som lag. Och sen tänkte jag mycket på det målet som Aqua gör. Hade det där varit 2023 så hade han dunkat den 20 meter över eller inte ens kommit till avslut, för han har gjort det för svårt. Jag kanske drar det för långt, men jag tror att han gör det målet delvis för att han är trygg i hur laget spelar och i sin roll på ett helt annat sätt. Bara att han känner att en trygghet, och då kan han få leva ut sin liksom, tekniska kvalitet också. Bara en känsla jag fick. Sen så av värdet av att vinna tyckte man såg när de firade direkt efter slutsignalen är ju bredvid Helsingborgs kortsida då, och liksom direkt springer halva laget ut i klacken och man bara ser lättnaden.
De vann inte så många gånger förra året.
Nej, exakt. Så det är ju den lättnaden som nu får ge utlopp.
Ja.
Sen tycker jag också någonting som är viktigt att påpeka är att det blir ju poäng och mål på rätt spelare i den här matchen.
Absolut.
Taylor Silvård får göra 1, Willem Löper får göra 1+1. Alltså de spelarna som vi förväntar oss ska producera poäng, alla de 3 bärande i offensiven.
Precis.
Får ju liksom inleda den här.
Det var väldigt utspritt förra året.
Exakt.
Ingen som riktigt tog, tog lead på poängproduktionen.
Nej, så att jag tycker den faktorn ska man inte heller liksom underskatta. Mm. Sen är det ju, finns det ju fortfarande enorma brister där. Jag tror att Taylor Silver är out och då fallerar liksom
mycket
av det här pressspelet som Kleber. Man har ju till och med, Amar Muhsin har ju till och med satt åt sidan som anfallare när Taylor var skadad på grund av liksom hjärnskakning, och då var det Milan Silva Rasmussen, den nya som är vänster mitt, som gick upp och spelade nya. Så att det är väl det är väl den där oron som ligger och liksom ligger i bakgrunden, men samtidigt det är en ung och tunn trupp. Och det är så man har valt att satsa.
Ja. Vilka tillbaka är, men varför står Muhsin så lågt i kurs?
För att han är inte den, han är ju mer av en boxspelare som gör taps in typ så. Mm. Taylor Silvold är mycket mer av en presslöpning på 60 meter.
Ja.
Liksom, han gör ju det där grovslitet, och det är, jag tror att det var därför, eller Kleber handplockade ju honom därför, för att han ville ha en sån spelare. Och då tror jag att man tror mer på Milan Silva Rasmussen som en sån spelare också i Taylor Silvolds frånvaro. Ja, liksom.
Såg du Helsingborg?
Jag såg fram till 2-0, då såg det alldeles för bra ut, så då stängde jag ner. Jag har inte kul längre. Men det såg ju faktiskt oförskämt bra ut, och Gävle hade ju inte en suck fram till dess. Och det är ganska talande ändå. Jag såg också när jag såg att det stod 3-2 och det var 10 minuter kvar, satte jag på den igen. Och men det är ju ganska, alltså så här, i fjol så är det ju inte Helsingborg upp där, så här, även om vi skojar om att det är en hönsgård, det finns ändå en defensiv struktur där, och det är liksom inte den här, alltså i fjol var ni ju rädda när ni ledde matchen. Alltså det var ju ni säger, men, ja.
Jo, men man kunde ju ta på paniken liksom.
Ja, och det var inte panik. Jag tyckte det var liksom i sina stunder taktiskt skickligt liksom, man maskar lite, man är lite äckliga som man ska vara när man leder med 3-2 borta i en premiär. Så jag tycker tyvärr imponerande. Och det är liksom, ja, det är en bortamatch på konstgräs som man löser.
Ja, nej. Kul för er båda att era lag fick vinna den här omgången. Jag tänker att vi ska snurra vidare lite mer på de andra matcherna. Sen finns det en chans att vi förmodligen ställer lite fler frågor kring Landskrona. Vi har inte pratat så mycket, eller vi har inte haft liksom någon Landskrona-representant i podden det här året. Så jag tycker att vi ska ta tillfället i akt och fråga lite mer kring det. Och så deadline som jag nämnde, om vi har tid med det. Det var ju ett Norrlands derby som vi så ofta kallar det, i Giffers mot Östersund. Pontus Engblom, det sista som sker, jag är ju avgör den matchen. Annars, vad har vi för spaningar kring det mötet?
Att det var en väldigt organiserad matchbild. Det var två lag som hade respekt för de andra. Och,
som inte tänkte förlora.
Nej, helt sant. Och sen så var ju ÖFK ganska brandskattat. Båda anfallarna var ju borta då, Karlsson Grasch och Stoltz. Så att det var ju tunt framåt. De spelade väl Bonna som någon falsk nia av något slag. Så det var ju inte riktigt det här ÖFK som vågar kliva så högt och springa så mycket djupled. De hade inte de spelarna till förfogande helt enkelt. Och sen har ju Sinjan som spelat mycket dragit på sig en långtidsskada, så han är out också. Så det, ÖFK var lite tunna, men de tycker ändå att de skrapar ihop en bra elva på något sätt ändå. Och står upp väldigt fint, och det är väl en match som ska sluta kryss egentligen. Jag kan tycka att Giffarna var väl kanske värdare lite mer, men sen är det ju ett jättemisstag tyvärr av inhopparen då, Nader, som lite obeslutsam när han ska spela bollen hemåt, och det leder till ett friläge för Engblom som han kunde inte missa den helt
enkelt. Som en gammal anfallare ligger liksom 20 meter offside. Inte orkat jobba hem, och det kan bollen kommer helt.
Och den här gången lönar det sig.
Upplagt för att du inte orkar jobba hem.
Ja,
så taktiskt smart.
Vår vän Johan Martinsson blev frälst där 4 minuter från slutet. Men jag tror att det här är två bra lag. Det är två bra lag som kommer vara på strax under den yttersta toppen, tror jag. De har truppbredd. Det är liksom inte så många spektakulära spelare i något av lagen, men de är inte så skadekänsliga. De kan ändå ställa ut spelare som gör att man kommer alltid stå upp. Och det är få som faller i ramen. Giffarna hade ju, ja, de har ju haft Gelassi och vem tänkte jag med på? Palomino och Dennis Olsson har ju varit borta nästan hela försången, men börjar så smått komma tillbaka allihopa, och två av dem startade nu, så de kommer har ännu fler alternativ snart. Och det är ju spetsspelare allihop.
Dilassi Speed fick man ju se. Som
ja, han hoppade in där.
Var så tydlig med att nämna att det kanske är den snabbaste spelaren vi har i Superettan.
Ja, ja, men precis. Så det blev en matchbild där. ÖFK kör sitt man-man och stänger Giffarna ganska bra. Giffarna har tålamod, får inte riktigt fast bollen. Engblom väldigt ensam där uppe.
Mm.
Och sen sista 20 så öppnar upp sig. Och det var där matchen avgjordes som så många gånger förr då. Men jag tycker ändå båda lagen kommer ut här och kan känna att de är på rätt bana på något sätt. Att det ser som vore skönt för Giffarna efter ett stökigt fjolår att få en bra start. Och nu har de ju tuff match här nästa då, Degerfors borta. Så det var skönt att ha den här i ryggen.
Ja, verkligen. Och det är ju inte vilken match som helst. Det är ju ÖFK, de tycker
ja, det betyder mycket. Liksom. Och 3 och 5 på påskdagen eller vad det var. Så det betyder mycket. Kul start för dem.
Ja, men verkligen. ÖFK som vi tippade ganska högt upp i tabellen. Jag tror media tippade de 4 eller 5, va? 4 till och med kanske. Vad säger ni om det? Det är, för mig låter det ganska optimistiskt, men likt kanske Landskrona, kanske en dålig analys eller koppling. Men så har de ju ganska länge fått bygga med i alla fall hyfsat liktrupp och framförallt en tränare som har suttit ett tag.
Och såg ju bra ut förra säsongen till stora delar. Vad slutade de? 5?
Ja, extremt svårslaget.
Ja, svårslagna och liksom man har väl pratat om Öster och Degerfors och eventuellt Varberg då som de tre största favoriterna. Men därefter är det ju liksom ett getingbo så att säga. Och då är väl ÖFK en sån som jag ändå tror. Jag tror inte på dem som liksom 4, men jag tror ändå på dem som liksom, ja, men ska man jämföra dem med Landskrona i så, liksom 5-6. Alltså där de kan vara med och hugga men inte ända in liksom.
Nej.
Men det var inte den bästa starten direkt. Jag tror det är mindre om Sundsvall då, med all rotation på spel.
Men också Superettan, jag menar vi är ju ganska eniga, känns som när vi eller alla som pratar om Superettan, att Öster och Degen är favoriter för att komma 1 och 2. Då vet man ju att de båda kommer inte göra det.
Nej.
Så det är ju ett lag som ska ta en av platserna förmodligen. Men kanske den ena löser det.
Mm.
För det sker ju aldrig att man har rätt på max en position, kanske 2. Så det är ju någon som förmodligen ska ta en plats där och kämpa. Och se om det är ÖFK eller Sundsvall eller Varberg eller Landskrona. Kanske. Nästa match. Jag har ett derby till här. Ett inte lika hett sådant. Tyvärr. Örgryte tog emot Utsikten. Ett Utsikten som jag tyckte såg ganska bra ut.
Ja, men verkligen. Jag påminner om matchen så mot Sirius där första halvlek. De var ändå mot ett väldigt bra motstånd så stod de upp väl. De har ju sin grej liksom, en trebackslinje och wingback som bara kör och man-man försvar, hög press. Vinner de boll i rätt läge och får ytor att spela framåt så går det fort. Och väldigt lojalt gäng spelare som Bosko fått ihop återigen i känslan. Sen tycker jag att den här Albin Skoglund, han ser riktigt vass ut. Jag har sett en del i kuppen som sagt. Och även nu i premiären, han har ju en lobbframspelning där, en hockeyass som är fantastisk till ett av målen. Och han är väldigt viktig i det här sista tredjedelen och luckra upp motståndare när det ändå är lite trånga ytor att spela på.
Han var ju väldigt fin förra året.
Ja, precis.
Tillsammans med många andra. Aj, men han var lite i skuggan.
Han känns som att han kommer få ta ännu mer ansvar i år när de har tappat en del namn. Men det går väl inte att säga att det var orättvist. Jag tycker Utsikten var mer effektiv, rakare. Ja, helt okej. Okay, men mycket att jobba på. Sen har de har ett bättre lag i år så förhoppningsvis för deras skull så kommer de väl igång? Vad säger du här?
Nej, jag har väl också försökt skriva ner liksom mina analyser kring den matchen. Och en av dem är ju Stiffer som får komma in med 5 minuter kvar. Det är ett jättefint nickmål där på hörna. Han har ju varit skadad. Eller det har han varit. Och han tar ju den platsen till nästa match. För att det är, än en gång så är det ju inte världens bästa försvar när utsikten rinner igenom. Men jag tror att det kan vara en väldigt fin injektion i mittbackslåset där. Och sen också bara... jag menar med Jeffrey Åbyn så var det ju faktiskt så att de gav honom ganska mycket tid. Vilket är ovanligt och lät den processen jobbas på. Nu tror jag att de inleder en bättre och mer stabil process. Men jag tror även denna kommer ta lite tid. Jag tror även att Örgryte kommer ta ganska mycket mer poäng till hösten än vad de gör nu i vår. För vi hoppas för Örgrytes skull att det inte fallerar helt nu till en början. Det tror jag inte heller. Tyckte de såg okej ut. Men ja, och den andra analysen är att Utsikten är, många tippar de ju lågt eftersom de har tappat många bra spelare. Kanske samtliga, ja men de 4-5 namnen som liksom det skreks högst om är borta efter förra året. Men jag tyckte de spelade bra fotboll. Och som du sa, det är en väldigt tydlig spelidé. Kanske ganska lätt att liksom komma till, tror jag. Mm. Det är väldigt tydligt att de springer på de kanterna. De har fått in Mwensa som liksom, trots att vi har skämtat mycket om att liksom han kommer bara till klubbar som åker ut. Det har ju varit hans historia. men han är ju som gjuten för den positionen i Utsikten och kommer göra det jädrigt bra där, tror jag. Väldigt offensivt kapabel och inte alls lika bra defensivt, men där har han ju tre mittbackar som täcker upp. Jag tror Utsikten kan göra en ganska fin säsong. Men ja, många lag som utmanar dem att göra en ganska fin säsong. Jag vet inte, såg ni den här matchen?
Såg inte den här matchen, men däremot så vet ju vi som har mött Utsikten i division 1 och liksom har erfarenhet av dem att de är ju precis som Öster så himla jobbiga att möta alltid. Mm. Och det känns som att Bosco är ju verkligen en sån tränare som fokuserar på det, att vi ska vara fysiska, jobbiga att möta. Utsikten kommer vara jobbiga att möta för alla lag.
Ja, det är väl just det också som man kanske inte... Alltså om man ser till att inpränta det i sin förening och klubb, då behöver man nog inte så ofta fightas i botten kanske. Och sen, ni pratar ju efter en omgång, men de är fan jobbiga.
Va? Ja, det jag tänker med att dra en parallell i Helsingborg, vi hade ju liknande, förra säsongen var det ju liknande. Det var ju nere och kämpade i botten och vi klarade sig sen via kval. Ny tränare, precis som alltså. Om vi nu pratar om vikten av att HF fick en bra start på den här säsongen och ändå lyckades, så är det ju, jag säger inte att det liksom är dödsdämt, för det är det absolut inte. Jag tror att ÖIS kommer göra det här liksom ganska stabilt till slut. Men att inleda med en förlust när man liksom ska hoppa på det här liksom positiva tåget, det kan också liksom skaka till ganska mycket, skulle jag kunna tänka mig. Liksom. Och om man nu pratar om liksom många lag som ska göra fina säsonger, så måste ju någon lag också göra liksom sämre säsong, eller man kan liksom så att ja, en viss premiäroro hade nog ändå haft som ÖIS, men ja, det som för sagt i första matchen, vad ska man liksom, alltså,
nej absolut,
så att nej,
innan alltså ÖIS spelar väl ändå mer possession inriktad fotboll, och innan allt där klickar och man kanske inte har försvars, alltså en backlinje som tillräckligt inkörd och bra med bollen, så där, så är man ju tacksamt byte för ett lag som Utsikten också i en premiär. Det vet ju Bosco om, så han beordrade väl ut att köra extra mycket direkt på. Mm.
Kan dra paralleller till mitt division 4-gäng som jag spelar i. Vi ska ju spela en fin fotboll längs med backen, vilket gör att vår backlinje ska stå högt. Och vi har inte lärt oss den där fina fotbollen än.
Nej.
Så när vår backlinje står högt så blir vi ganska skadade när vi tappar boll lite för mycket. Det är ju en amatörfotbollsanalys, men lite så kan ju processen se ut för ögat. Mm. Att under tiden man lär sig sitt spel så blir man nog rätt sårbara, tror jag.
Ja vi såg det, vi kom in på den sen, men seriefinalen, inom parentes, igår då med Öster och Degen också, första halvlek, så blir ju Öster uppkäkade av ett hårt pressande Degerfors på en plan som inte gick att rulla på, men man skulle ändå rulla. Sen blev det ytor andra och då gick det bättre. Men det var lite samma sak i ÖIS Utsikten.
Superettan-podden är som alltid i samarbete med Rekat och Klart. Lennart är med oss som vanligt och det var ett spel.
Mm. Jag fick en bra start i Superettan. 2-2 spelsatt. Jag hade båda lagen mål. Öster Degerfors. Nu hoppas jag på ny framgång när Landskrona, enligt min mening, tar en back-to-back och vinner borta mot Skövde till 2-28. Hos X3000. Matchen spelas på Borås Arena och det tror jag är stort plus för boys och en klar nackdel för Skövde, som också kanske lite smånöjda efter en premiärseger borta mot Örebro. Jag tror boys tar hem det.
Mm. Tack Lennart och tack Rekat och Klart. Trelleborg och Oddevold har också spelat fotboll. En match som jag faktiskt inte såg. Jag har kollat lite i efterhand och läst mig till det lilla jag liksom kan ta av matchen. Johan och Jocke bråkar lite om matchen i vår lilla chatt vi har. Vad tar du av den matchen?
Nej, men att det var positiva tongångar i Trelleborg inför premiären här. Att man har sett en bättre trend i laget under cupspelet och under försäsongen, men att det var ett steg tillbaka. Det var inte övertygande spelmässigt och sättet man förlorar matchen på är ju allt annat än imponerande. Det är ju nyförvärvet där Charlie Weber som Olof har en hel del åsikter om säkert, som ställer till det för sig själv. Han har egentligen kontroll mot Al-Halawi, men ger bort ett friläge, blir bortgjord och sen så ska ju returen bara rensas, men Aljevski misslyckas med det och så får han en till chans att bara rulla in den. Så, det var inte en match man borde kanske ha förlorat, men mycket väl kan göra när man bjuder på så mycket lägen som de gjorde.
Ja, vad känner du kring Charlie Weber?
Alltså jag har ju alltid liksom uppskattat honom för hans vänsterfot, den är ju väldigt fin.
Ja, men det är en jävligt svag egenskap att uppskatta en mittback för.
exakt. Och det ska ju sägas att i den här matchen så får man ju tyvärr vid 2-1 målet då se prov på det som har varit hans problem, och det är ju duellspelet.
Ja, spelet bakom sig är han ju. Han är ju långsam.
Exakt, så att liksom han tappar ju mot en annan gammal HF, alltså han hade som var liksom karaktäristiska drag. Han gjorde aldrig jättemånga mål i HF, men han var ju liksom tuff och hård, och jag kommer ihåg det var när vi mötte Djurgården i Allsvenskan, han satte upp någon armbåge. Alltså han är ju liksom en ganska liksom hård spelare så. Och den kombinationen följer ju då ut till Oddevalls fördel.
Ja.
Så att om nu Landskrona lyckades slå den här nykomlingen, så fick ju den andra precis den starten som man ville ha, som man kan förvänta sig av nykomlingar med en seger direkt liksom.
Vad skulle du säga att, du kom in på det här, men om Landskrona eller om Helsingborg, de ni tycker minst om, vart är Trelleborg på Skånelagsskaran?
Svårt att klia mig inte någonstans. Liksom.
Är det era lillebror enligt er?
Knappt liksom kusiner från landet.
Oj, alltså, kul.
Inga känslor för Trelleborg.
De är väl allas lillebror, tänkte jag säga. Ja. Det är liksom,
ja. Nej, men matchen då, jag vet inte hur mycket du har tagit från den, men har du någonting?
Nej, jag har inget där.
Nej. Kan jag säga. Jag tycker Oddevall ändå som man var nyfiken på. I och med att det är av de två nykomlingarna vi har varit inne på det. Men det är den man har minst koll på, just för att Johan kan en del av Sandviken. Du har spelat i, eller haft dem i samma serie i Karlberg. Och kunnat prata mycket kring dem. Oddevall visste man inte lika mycket. Och jag tror det är ett lag som... De kommer nog ligga i botten trots den här vinsten, tror jag. Men jag tyckte ändå man kunde se prov på lite få saker som jag tycker är vitala för ett bottenlag. Delvis, samtidigt som vi pratar om Charlie Webers bristande försvarsspel, så måste man ge det till Al-Hamlawi där. Att det är ju ett mål som man från sin anfallare älskar. Och att ha en sån anfallare i ett lag som ska kriga, det tror jag är väldigt viktigt. Och sen så tycker jag ändå att det är ganska ihopspelat kollektiven då. Och det beror ju såklart på att man har gått upp en serie förmodligen förlorat ganska få spelare. Jag tror de kan kriga om det. Men jag tror det är ett av få lag som jag ändå känner att det finns någon form av garanti på botten, mitten. Det är ju inte så lätt i den här serien.
Ja, men vi behöver lära känna dem mer. Men första anblick så saknas det väl ändå spets, om det är Al-Halawi som ska vara målskytten där. Så tror jag visserligen att det kommer passa honom mycket bättre i ett mer lågt stående Oddevall då, att få de där ytorna att springa på istället för ett lag som liksom förväntas trycka på och jobba med ryggen mot mål, så kommer han få utväxling för sitt steg också. Man kan ju se honom glidtackla in ett par bollar i år sådär, bort ur stolpen på någon omställning, men jag håller med dig där att allt annat än en bottenstrid är ju otippat ändå, skulle jag säga. Sen om de åker ut eller inte, det är så pass jämnt, så det kan vi inte svara på här och nu.
Nej.
Vi behöver nog se lite mer. Det jag tänkte på med Trelleborg annars var ju publiksiffran, alltså 1011 personer. Nu mötte man Oddevall, det kanske inte säljer så jäkla mycket på förhand heller, men att det bara kommer 1000 pers i en premiär i Superettan är ju ganska deppigt. Klacken kämpar på där, men de har nog inte mer än 50 pers heller, så jag får inte riktigt grepp om Trelleborg. De har ju förutsättningar för att göra typ det boys, där ändå känslan att man tar kliv och strategiska kliv, medans Trelleborg, ja men tränarbyte som man var ganska väntat på förhand. Per-Ola Ljung känns ju fel direkt, och nu Stefan Jakobsson mer stabil säkert, men också känns lite gjort i Superettan. Han har varit runt där länge. Och en del värvningar man gör som hade Karim och sådär. Jag vet inte, jag får inte riktigt känslan att man heller ge sig själva förutsättningar i truppbygget och stabsbygget för att ta kliv heller. Så hela föreningen känns som att det är bara lite mellanmjölk som man inte får ut.
De känns ju stabila förut som vi var inne på, men jag har levt med det, för jag ser inte viktning. Alltså jag ser inte vad det är de vill ta vägen med det här. Alltså varken med värvningar eller liksom spel. Alltså jag tycker inte, vi mötte dem ju två gånger på försäsongen och förlorade ju cupen. Men alltså jag tycker inte man ser inte vad de vill. Nej. Alltså på plan eller liksom så. Och som du sa med Landskronas maninriktning. Jag tycker att så. Men ja, man försöker ju göra nödlösningar som kanske inte ens är nödlösningar. Alltså det finns ingen riktning eller styrning eller någonting. Så
att nej, det är väl någon hemvändare här och där. Och Tjolom är väl en bra värvning. Men sen tycker jag, ja, så har det är två nigerianer, va? Godsvin och Gusha i backlinjen som unga och har försäljningspotential. Så där kanske man ändå har hittat något spår som är lite unikt i Superettan. Men i övrigt så, som sagt, jag undrar vart de är och vart de vill.
Sen är det ju, alltså det är ju en match och det är en
premiär. Ja, vi ska inte dra för stora växlar. Men det
som vi pratade om dem också, att det är under försäsongen och liksom, det har i alla fall sett bättre ut.
Jo, efter många år och vi hade ju Kamara Jönsson som sportchef i podden förra året. Och då tyckte man, ja, vad ska han säga? Det är klart att han vill slåss i toppskiktet och bygga ett lag för det. Men jag ser inte riktigt att ord blir handling för det heller.
Nej, och det är väl ganska vanligt att man långsiktigt sätter upp mål att nå allsvenskan. Mm. Och ingen gör ju det kortsiktigt. Om man frågar någon vad är ett mål i år så kommer ingen säga, eller så att vi har mål att gå upp. Men väldigt många klubbar säger ju 2026 ska vara allsvenskan och så vidare. Om jag inte minns helt fel så hade väl Trelleborg en sån målsättning, tror jag.
Ja, det var väl någon 3-5-årsplan med Mellbygård.
Och med sådana längre planer, då antar man ju att man också har satt igång något form av successivt projekt som med tiden ska bli lite bättre. Och som du säger själv, att varje år i Trelleborg så är det ju faktiskt de pengarna de kan spendera i de spelarna som kanske sticker ut lite. Det är ju liksom väldigt sällan någon nerifrån eller ett kollektiv som frodas. Jag vet inte, det är svårt med Trelleborg. Mm.
Strategiskt långsiktigt så har de ju emot att de har pengar i ryggen, tycker jag. För att de försöker ju köpa kortsiktig framgång och då har de inte tillräckligt med pengar för ändå.
Det har en bra poäng i. Det kan ligga dem i fatet lite och också i löneförhandlingar så att de betalar förmodligen lite mer än vad vissa förtjänar, bara för att folk vet att de har råd.
Ja, och det är klart, om man har bestämt sig för en spelare och dens agent vet om att här finns mer pengar än vad det gör i de andra 15 klubbarna, och så har man också pengar. Och så, ja, nej, det är klart, det finns en ond cirkel. Sen är det ett jävla ilandsproblem att säga att det är dåligt att ha för mycket pengar.
Ja, verkligen. Jag hade man önskat att man kunde säga.
Ja, det är inte många superettan-klubbar som har.
Nej.
Ska vi se. Jag rullar vidare på min dator och ett förvånande resultat och en ganska så svår match att bedöma i Örebro-Skövde, där Skövde drar längsta strået och vinner. Jag tycker ändå Örebro, ja, jag tycker inte det är rättvist med 1-0 till Skövde, samtidigt som att Örebro hade man väl hoppats mer på. Vad känner du kring den matchen?
Ja, nej, men samma. De hade svårt att luckra upp bussen. Skövde parkerade den och kastade nycklarna, så de borde ha fått utdelning förr eller senare. De hade en hel del halvchanser, men nej, de hade svårt att få ihop spelet helt enkelt, och Skövde gjorde det jättebra. Och tar man ledningen på det sättet så blir det en annan match också. Då kommer stressnivån upp ytterligare i ÖSK, och ja, då kan det gå som det går i en premiär. Det är väl en eloge till Skövde å andra sidan som kom dit och stal med sig 3 poäng.
Jag håller ju nollan som de ganska ofta gör, och liksom ett fokus på att det där försvaret ska hålla stabilt bakåt, och det gör det ju sedan de har kommit upp. Har ju haft sina perioder i allsvenskan de verkligen har blixtrat till, men om vi går till ett annat försvar i Örebro så har jag bara skrivit ner det här vid 1-0, jag vet inte om ni har sett det målet, men Mörk får ju ta en fel touch, en till dålig touch och till och med 3 då, alltså han får inte ordning på den där bollen.
Nej.
Ändå så står han där och till slut så laddar han det där skottet utan att någon är i närheten, och liksom det har gått 6 sekunder. Och sen så går ni på en spelare såklart och in på andra sidan av målvakten. Det är liksom, ja, absolut omgångens fulaste mål. Och det är bara bedrövligt försvarsspel. Och som supporter hade ju varit rosenrasande kring just den lilla saken. Att i en premiäromgång så är det väl det enda man kan förvänta sig av sitt lag, i att vi ska inte släppa in mål här. Det kan vi inte göra liksom. Och då ska ju sådana här situationer måste hanteras annorlunda.
Ja, men det kommer ju alltid målchanser om Örebro inte gör mål på sina. Det är inga konstigheter.
Sen har ju Kalle Holmberg en jävla chans där i 90 plus.
Ja, varför skjuter han inte?
Nej, Kalle Holmberg
försöker gå runt målvakten. Han ska inte dribbla, han ska bara skjuta.
Ja.
Den enda konstanten man vill ha med ÖSK också är att såhär, när han får det så sätter han det. Och så skjuter han inte det. Ja. Sen är det ju en Skövde-seger, det får man ju säga. Men man tänker ju, jag har ju liksom tippat dem sist och ut. Mm. Och så gör de den här väldigt Skövde-AIK-seger liksom i första. Sen, ja, som vi har sagt nu flera gånger, men en premiär. Men är man tippad i botten och lyckas slå Örebro borta i första så kan det ge en hjärtfuss. Liksom.
Nej, de kommer in med hyfsad energi till Södermalms IP som förmodligen... Ja, den är inte jättegrön.
En av få borgar som finns kvar i svensk fotboll.
Ja, exakt.
Kommer inte folk att plocka tre.
Men det är ju, jag menar, vi säger att Skövde, många typer de åka ut och så. Men Sargon Abraham, fit for fight, så spelar med Mamadou Moro på topp. Det är en ganska okej superettan duo på jämfört.
Absolut, men Sargon har ju, han har ju försökt. Han var ju inte med mycket förra året.
Nej,
han,
men det har väl
spelat premiären förra året.
Ja, nej, men det är bara kroppen. Han är inte ont. Kan han träna, då kommer han vara bra. Mm. Om man har kontinuitet. Det får vi se om man hittar här. Men det är vad allt handlar om i hans fall. Och så får han spela med brorsan.
Och så Tofa verkar ställa bussen. Det är ju pikten då.
Ja.
Efter att ha liksom spelat i ett öster där kravet mer eller mindre var att du ska gå upp. Han fick ju liksom inte vara kvar efter ändå ett väldigt fint år.
Och då var ju ändå snacket på förhand att Skövde nu skulle börja spela lite mer.
Exakt, liksom, som att de fick Tofa, tänker jag.
Exakt.
Det är också det som har fått den att tro att Skövde åker rätt ur, att de har sagt att de ska börja spela.
Mm. Ja,
så det känns ju tryggt för deras del att de inte gör det.
Det kan det ju också vara, jag får väl nästan kalla det en briljant strategi, att de tänker att det är en premiär. Mm. Den ska vi inte försöka spela.
Nej.
Det är en premiär borta på konstgräs. Liksom.
Ja.
Här ska vi bara vinna såklart, och inte släppa in mål.
Nej, men det är ju helt rätt strategi. Vi får väl se hemma då.
Om du börjar spela på det där höga gräset.
Nej, men om det fortfarande är långa inkast och tidsfördröjning på det sättet. Eller om det spelas lite mer. Det är en ganska låg tröskel för att spela mer.
Var det förra året det kom ut statistik på aktiva spelminuter? Jag tror att det snittade en halvlek, tror jag. Det var toppen låg, det är ju ganska lågt. Mm. Det är det ju, men toppen låg runt strax över 60, tror jag. Och medel låg väl runt 55. Då var ni på 45, liksom överlägsna motståndarna.
Ja, mycket bollurspel.
Det är ganska vidrig statistik.
Hämta inkast liksom.
Och då har de väl ändå inte kvar han som kastar dem extremt.
Nej. Vad var det han hette? Erik vill jag säga.
Ja.
Vad fasen hette han?
Han är väl i Halmstad, va? Vår gubbe, han gick till Halmstad.
Ja. Men han gick redan inför förra, va?
Ja, exakt. Han var inte med på hela förra året.
Så det var 2 år sedan.
Vi får säga att det är okej.
Men de hade ju någon ersättare som inte kastade lika långt. Men ändå klart.
Han vill inte komma på namnet på. Han kastade ju liksom från mitt plan.
Ja.
Alltså det var ju hörner också. Alltså det var otroligt enkast. Ja.
Men första 2 hemmamatcherna är ju flyttade till Borås. För
ja, jag tänkte precis nämna det. Det är väl inte på Södermalms IP.
Så det är ju skönt att möta dem nu.
Ja.
Man vill ju helst inte spela.
Det ska ni vara glada för om det är så.
Mm. Ja, då kan ni rulla boll.
Men jag menar, de har ju en trupp för att spela alltså en passningsorienterad fotboll med Barsom och Slimon på mitten där som balanserar, och sen Samuel Kron, Backman, Said framför Kalle Holmberg. Alltså, det handlar bara om att det ska klicka och luckra upp motståndarna, men det är ganska svårt i Superettan. Det är inte det enklaste om man inte är väldigt skicklig på det.
Nej. Den intressantaste matchen i den omgången enligt mig, det var Brage-Varberg faktiskt.
Mm. Tror du skulle säga Öster?
Nej, men alltså det var ju allas såklart. Men jag visste också att jag kunde inte se den här igår. Vilket var ju skit. Alltså Öster-Degerfors. Mm. Vi sitter här och spelar in onsdag, ska jag säga. Men Brage-Varberg. Brage 1-0. Letzin Kamoes direkt inblandade i första målet. Ännu ett skitmål som softa i Superettan. Ett Varberg som man... Vi tippade högt och vissa argument för tycker jag finns i det vi har pratat om. Tobias Lindroth var liksom klar tidigt, har fått bygga sitt lag redan sedan liksom parallellt med han styrde Skövde till ett nytt kontrakt förra året. Har fått ta med sig de bästa spelarna från det laget och så vidare. Men Väldigt jämnt tycker jag. Väldigt jämnt. Men Brage är intressanta ändå i år. Ja. De pratade lite om det förhand att de skulle kunna bli en dark horse. Den här, det är ju en premiär, men jag tycker Letzin Cam OS är väldigt bra i den här matchen. Mm. Väldigt bra. Och visst, han gör bara en assist och det är väl ingen konstassist, men genom hela matchen tycker jag
han är... Ja, men han är ju ständigt hot med den snabbheten att han droppar ur och får vända upp med bollen, så han är väldigt svår att få fatt på också när han spelar den rollen. Och sen tycker jag att Tott Wikström ger dem ju en helt en ny dimension. Han kom väl tillbaka, om jag minns rätt, sent förra året från skada. Men det är ju en toppspelare i Superettan i mina ögon om han är frisk, och då får man ju ytterligare hot framåt. Det är sådana spelare som kan göra på egen hand som ganska få klubbar har i Superettan, ska jag säga. Både honom och Cam OS då. Så, och lite som Landskrona, flera spelare som gör sitt som andra, tredje år, som har kommit från lägre nivå, som tar kliv hela tiden. Jag är väldigt spänd på Brage, och så tycker jag att det är rätt målvakt i mål också. Jag tror Bernardin är skadad, men Viktor Frodig för mig är det stabilare valet också. Han var väldigt bra den här matchen. Jag tycker Varberg, som du sa, förtjänade kanske ett kryss. Det var en ganska jämn match och de hade sina lägen, definitivt.
Tycker också de visade på något sätt att du pratar om spelare som kan göra det på egen hand. Mm. Väldigt ovanligt i den här serien. Mm. Men att de också faktiskt har det. Jag tror Bjerkebo kommer göra en jättefin säsong med Varberg.
Jag tror inblandad i väldigt mycket.
Ja, Aziz Yusuf tror jag blir svårt att inte liksom få till sina baljeror. Mm. Jag tycker han är väldigt bra. Han är fantastisk i djupled och han har spelat med många spelare där sedan innan. Jag tror Varberg faktiskt kan bli ganska farlig. Jag tror båda de här lagen kommer... Fan vad många vi säger som ska kriga högt upp.
Nu är vi uppe på 8-9 lag som kan
så är det ju också. Sen brukar det väl vara 10 lag i botten och 4 i toppen. Ja, kanske blir tvärtom i år, att det kanske är 10 lag som krigar om liksom plats 3. Mm. Och 6 lag som krigar om de sista platserna. Jag går vidare till gårdagens match, om det är okej för er.
Absolut.
Öster tog emot Degerfors och det blev lika i liksom den här seriefinalen, tidigare utnämnda sådan. En match med 2 halvlekar har väl aldrig varit så tydligt. Vi pratade lite om det innan, men Degerfors efter liksom första 45 så tänkte man, ja, det här blir bra, eller?
Det var ju en överkörning från första början från Degerfors. Mm. Öster kom ut och stappliga, spelade fast sig själva. Degerfors med hög press, man är uppe i ryggen. Det var tur att Robin Wallinder hade en bra dag, för annars hade matchen varit över i första halvlek.
Fint tecken för Öster att han, deras nya målvakt
var en bra dag. Exakt. Det var tur för dem, som sagt. Men det finns ju oändligt med anfallshot i Degen, vilket är kul att se, tycker jag, med Pashang Abdullah, Gustav Lindgren som anfallsduo den här matchen. Och Alper Demirol hade också positiv inverkan. Kevin Holmén väldigt involverad. Så det finns väldigt mycket bra i offensiven hos Degerfors wingback som är väldigt löpstarka och offensiva också. Men de spelar mycket på energi, och när den började tryta i andra halvlek så fick Öster tid med bollen. David Seger kunde kontrollera tillställningen lite bättre på ett annat sätt, och Kosso fick mer tid också, och då pressade man ner Degerfors ner i sitt eget straffområde, skapade tryck, fick en straff som Bergmark Wiberg inte förvaltade. Men till slut så kom ett rättvist kvitteringsmål, för även om Degen hade något friläge där, Gustav Lindgren, så det kändes ju som ett mål hängde i luften.
Klappkaststraff.
Ja, det var ju så.
Iselstraff.
Alltså, det är liksom så skolbok hur man inte slår en straff.
Nej. Halka till eller fick ingen träff.
Målvaktens hörn och liksom...
Och höjd i målvakt.
Det var det jag menade. Målvaktens hörn kanske man inte kan bestämma upp för.
2 bra målvakter i den här matchen. Jocke Fälldin hade ju en spaning att Wille Jakobsson skulle sticka ut i Degerfors i år. Målvakten därifrån. Vart i Norrköpingar, va? Mm. Och han var ju väldigt bra. Sen fick han mycket skott rakt på sig, men straffräddning igen. Han gjorde en i cup också.
Vi har pratat mycket om Österdegen. Det har väl alla gjort inför den här säsongen. Och du tillsammans med många andra som har suttit i det här rummet håller Degerfors som kanske lite över Öster som favoriter, medan jag har stått fast vid Öster. Mm. Vad, börjar med dig Carl, vad tror du om... Du kan få prata både om matchen men också vad du tror om de här två lagen den här säsongen.
Alltså jag håller ju Degen som det är klart, den klart största favoriten. Men sen så Öster, precis som alla andra så har jag väl de där uppe. Men de kan lika gärna komma liksom skya.
Mm.
Men sen så vet man att... Det känns... Men jag tippar ju alltid Öster högt upp. Men det kanske är för att boys alltid har såna jäkla problem mot dem.
Mm. Ja, men tippar alltid Öster högt upp. Det är ju väldigt vanligt. Men du tycker den här säsongen att det finns liksom... mer än tidigare en risk för att hamna lite längre ner. Är det lätt så på det att du tänker att de skulle kunna hamna där?
Jag tycker alltid det finns. Det är också ett sånt lag som kan, precis som typ Örebro, liksom bara gå ner sig totalt tycker jag.
Ja.
För att hamna i formsvackor. Men nej, de kommer väl vara där uppe.
Alltså, och varför är Degen så? För det tyckte du ändå sa att de är stora favoriter. Lite.
Ja, jag tycker man ser det också mot Öster. Mm. Alltså individuell skicklighet, de har ändå... De har en liksom annan skicklighet än om man ser andra superettanlag har. Mm. Man ser att de kommer från allsvenskan och har tappat liksom så mycket i kvalitet. Tycker inte jag.
Nej, det tycker inte jag heller i första halvleken. Absolut inte. Jag tycker det ser oförskämt bra ut mycket där i första halvlek. Degerfors. Och vi pratade om Gustav Lindgren, jag tror innan vi drog igång. Eller kanske var bland det första ordet. Nej, det var innan vi drog igång. Att han är ju sylvass.
Mm.
Vi har också snackat skytteliga potentiella vinnare. Det kan han ju bli, eller?
Absolut, ja. Gud, ja. Och är ju, det var väl det vi pratade om innan vi satte igång, men han är ju snabb. Liksom.
Mm.
Och är ju ruggig där. Sen, men Degerfors, jag har också de tror jag som favoriter. Det enda som jag kan tycka, baserat på matchen igår, som enda liksom, så, analys, men det är ju vad händer när de möter lag som matchar deras energi. Och vad händer när de, det pratar ju du om, att så här, de tappar ju energin där och då tillåts just det. Liksom, hur kan man hålla igång den här energin? Då tror jag så här. Men jag vill se dem, jag vill gärna liksom, innan jag helt går i lås och bom för att det där kommer vara, så vill jag se hur de, när de möter ett annat lag som typ Utsikten kanske, som går på mycket så.
Vad händer när de möter, eller är på Södermalms IP i september?
Exakt.
När
det ska avgöras liksom. det är väl det enda liksom, jag kan känna lite emot, att de skulle kunna väga lite lätt. Men jag tror ändå på Degerfors som den stora liksom, favoriten.
Jag är nog ganska ensam nu kvar i min ring. Jag tycker Öster har plockat in för bra för att det inte ska bli bra. Det är Martin Foyston emot att jag inte, eller att man inte liksom vet vilken nivå och hur snabbt han kan inpränta det han vill i Öster. Mm. Men,
har de inte gjort ett par år också, plockat in spelare som man tycker är för bra? Men så,
vad sa du?
Har de inte gjort ett par år nu att de har plockat in? Liksom?
Men nu har de också fått behålla den. Ändå de tappar Jesper Westermark som jag, enligt mig, absolut väldigt begränsad fotbollsspelare. Han gjorde 17 mål för att han spelade i Öster och inget annat.
Mm.
Det är verkligen min åsikt. Ja, jag tror det är väldigt många anfallare som i förra årets Öster hade gjort mycket mål. Så jag... ser inte, jag vet inte om Alibek Aliyev är en god nog ersättare, men ja, Bergmark Wiberg, de har ju fått behålla Superettans bästa spelare. Kan han komma upp i förra årets nivå så, nej, jag tycker de ska vinna. Det är fan konstigt annars.
Ja, nej, men det är väl mycket hänger på att han ändå gör sina 10-15 Aliyev.
Ja.
Det är ju han som ska spela i den rollen, och igår ser man, han är ju ofta där, han är ju på plats, och det sa ju Foyston när vi träffade honom på upptaktsträffen också, att han är en jävel på att liksom, vara på rätt ställe, och jävla spänst såg man, nickade fram något läge där, till straffen är ju han som tajmar en boll, och där är han ju 3 meter lång när han tajmar rätt, så det finns ju mycket i honom, men hittills har han ju målskyttet varit lite sådär på försången. Man förväntar sig ju mer av honom, och han måste komma igång ganska snart om de ska få en bra start på säsongen.
Mm. Ja, vi har snackat mycket om första omgången, vilket sig bör. Jag tycker vi ska avsluta med lite Landskrona när vi har tillfället här. Vi pratade innan om, eller vi luskade ut att du var skattejurist och du pratade om pengarna i Landskrona. Hur ser det ut med pengarna i Landskrona?
Alltså, resultatet går ju bra och egna kapitalet liksom pinnar på uppåt, men driften går ju back, som det så fint heter.
Mm.
Och det är ju lite oroande. Nu så har man budgeterat för att man kommer gå back 2 miljoner, men man har ändå budgeterat för att man kommer sälja spelare för 1 miljon. Jag föredrar ju det här restriktiva som man kört, att spelarförsäljningar är någonting extraordinärt.
Mm.
Nu har ju klubben sagt att det är ju tydligen inte extraordinärt, för man säljer ju spelare på på löpande band och man kan inte hantera det som en sån liksom.
Nej.
Men
så man budgeterar för att man 2 miljoner sa du bakåt. Men att spelarförsäljningar ska
uppgå till 1 miljon.
Uppgå till 1 miljon. Okej. Okay. Mm.
Mm. Så men det är ju intäkterna måste upp. Mm. Publiken har ju gått ner liksom. Det är en gammal publik på IP liksom.
Mm.
Så det är oroande, men överlag så ser det ju väldigt bra ut.
Ja.
Alltså, det är ändå ett plusresultat på 4 miljoner.
Mm. Bara ett plusresultat, Olof.
Ja, men det är
japp.
Plus. Finns det? Ja, nej men fint. Och Landskrona i övrigt då, de flesta gäster har vi såklart haft inför säsongen. Nu sitter vi över säsongen och har dratt igång. Men då har vi kunnat ställa de frågorna. Liksom. Mm. Hur ser det ut? Och hur mår truppen? Vi pratade lite om hur bra Landskrona kanske kan vara i år. Men om vi tittar, om du går tillbaka lite till inför säsongen. Vad behövde lappas ihop? Och vad har man fått till tycker du? Och vad är det kanske som fortfarande saknas?
Alltså om man tittar på, om man tar liksom avstamp i hösten. Mm. I fjol så var den ju alltså klappysel.
Mm.
Och det har ändå, vi pratar om långsiktighet och kontinuitet och hur bra det har varit för boys. Men det har också varit att man har sett nu samma spel 2-3 säsonger. Mm. Man tycker inte att det har liksom tagit de där riktiga kliven. Så de har, jag åtminstone har känt, och jag tror många känner också, att nu är det dags att liksom börja ställa lite krav. Flytta fram positionerna, måste liksom, det kan inte se så stelt ut att man liksom bollar på mittplan och bjuder in till press men utnyttjar inte när man spelar förbi och så vidare. Utan man vill se lite direktare spel. Man, igår ska det liksom tas kliv.
Mm.
Sedan
i höstas har det skett.
Vad sa du?
Sedan i höstas har det skett, eller?
Ja, försäsongen vann ju förvisso mot Häcken.
Mm.
Men jättebra insats. Men sen så övriga matcher har det ändå liksom sett lite krampaktigt ut. Mm. Men så är ju fint ut mot Sandviken. Så.
Det får man säga.
Och jag tror också att vad det här laget behöver är att få liksom en bra start. För att liksom få in självförtroende som många andra lag behöver såklart. Mm. Men för att man inte ska liksom slå den här sidledspassen. Utan att man ska våga vara direkt och inte slå alibi-passningar. Så jag tror att det är liksom självförtroende som behövs. Lite go i laget och ett par vinster nu.
Men trots 3 poäng och trots 4-0 och hattrick från en anfallare. Det är ju liksom fantastiskt. Men det jag tog med mig mest från Landskrona IP. Det var ju att man spelade på ett halvbra gräs. Och spelade riktigt bra fotboll gjorde man ju. Mm. Det är få förunnat. Jag menar, kan man bara få igång att liksom Landskrona har väl en av få saker som man har sagt att de ofta har haft. Det är väl att det är i alla fall, ja du säger det är mycket trillande i sidled. Och så har det varit, men det har varit ett ganska bollskickligt lag. Alltså kan man spela som man gjorde mot Sandviken och göra mål på de sätten som man ändå gjorde 3-0 och 4-0. Då, eller är det 3-0 och 4-0?
Mm,
4-0. Ja, ja. Då jävla fint spel bara så som på något sätt chockade mig lite i Superettan mått mätt.
Mm. Och sen är det ju jättesvårt att veta liksom vad Sandviken står tycker jag.
Mm.
Jag tycker de är kanske lite naiva, de boys förlorar liksom bollinnehavet, jag vet inte när det hände senast, men lite naivt och boys pressar ju liksom stenhårt och gör ju 2-0 1 och 2-0 tack vare det. Så lite naivt av Sandviken, så vi får se.
Guys premiär i Allsvenskan känner jag igen mig i Sandvikens premiär.
Ja, det.
Fick jag in det också. Men ett naivt lag som till och med vann bollinnehavet.
Fint mellan straffområdena liksom.
Ja, och ingen annanstans.
Men jag var faktiskt på, det är lite intressant, jag var på när ettan hade upptaktsträff så hade vi en föreläsning med osynliga handen, Kristoffer Fågel och hans kollega om transferstrategi, och då tog de upp boys som ett intressant case och lite av en förebild på den här liksom lägre nivån också var väl taken, men även som allsvenska klubbar allt mer går mot vissa av dem i alla fall, men att ha, och det är ju liksom det är inte olagligt på något sätt, men att ha väldigt många spelare i åldern, ja, men säg 19 till 23 tror jag det var, som spelar matcher, spelar för kontinuerlig speltid. För det är de som har ett transfervärde och de har i sin tur längre avtal. Och har du väldigt många i den potten och samtidigt gör resultat förstås. Och det får man hoppas att boys gör. Men då kan du i princip räkna med transferintäkter datamässigt. Då, liksom. Och de har visat det år efter år. Att det är uppenbart att de jobbar efter en sån tankegång och modell. Vilket är ju, ja, det är spännande. Det var ju innan liksom Billy och Max eran så var det ju någonting som man, ja, det var inte alls på den nivån. Det fanns ju ingen tanke bakom någonting, känns
det. Nej, det var katastrof.
Ja, så.
Sen är ju du Landskrona supporter och du skiter väl i vilka som spelar. Du ska spela Allsvenskan liksom. Och det går ju sällan hand i hand. Sen, det är ju långsiktigt, det är såklart en fantastisk strategi.
Ja, men det är ju sällan den kanske som vinner en serie, även om det finns sådana exempel. Mm. Dock är det ju nu, i år, så är det ju ändå flera, som vi sa. Det är två, alltså de gör sitt andra, tredje år i Superettan av de här namnen som kan liksom sticka ut.
Mm. Och sen har ju Billy Magnusson, sportchef, har ju sagt det också. Vilket många har ju, supportrar har ju irriterat sig på det här att man tar bara in 17, 18, 19, 20.
Från division 1.
Ja, precis. Mm. Från lägre nivå. Och nu, Billy har ju sagt det också, vilket många andra utifrån har påpekat, att kan inte bara ha spelare på den nivån, för det krävs någon som tar hand om dem, någon som ligger liksom armen om maxen och som de kan se liksom på träningsplanen, men det är det här som krävs.
Absolut.
Så, och det är båda gott. Zach Pekidis kanske är en sån värvning som liksom har rutin från Allsvenskan, har gjort många säsonger där och som vet vilken nivå som man bör ligga på. Och han verkar vara en jäkla bra karaktär också, första intrycket.
Ja. Så. Men det är inte många. Så nu, det är Filip Andersson, Kadura.
Mm.
Jag har glömt möjligtvis, men det är inte många liksom 25-26 plus till och med som startar.
Nej.
Det är ett intressant lag, Landskrona, minst sagt. Jag kom på innan vi ska avsluta det här. Olof, vad fan? Vi ska ju prata om VAR.
Ja. känns som att det har byggts upp som någon form av asskatt.
Nej, absolut inte. Men vi alla har ju hängt på Twitter efter första gången. Du verkar också ha gjort det.
Han sitter och kokar här, Olof.
Det har jag gjort. Och det jag liksom stör mig på, det är mycket jag stör mig på hela VAR-debatten. Men det jag stör mig på efter den här helgen är att HF fick ju, den första straffen är ju väldigt billig.
Det får man säga.
Mm. Den andra straffen tycker jag inte är lika billig, även om många försöker få den till det. Men jag tycker att det intressanta är att så fort den här straffarna diskuteras i det här eller i alla andra liksom sammanhang, så blir diskussionen att så här, om man inte vill ha VAR så får man bara svälja att det kommer vara dåliga liksom domslut. Och jag tycker det är så skev att man inte kan ha nyansskillnad. Jag menar, Duva som då dömde ska ju utan VAR kunna inse att Aqua går ner, att det inte är en straff. Mm. Jag menar, bara för att man tycker att man måste ju kunna fortfarande ställa krav. De är fortfarande liksom elitdomar. Mm. Problemet är ju liksom så här att diskussionen skiftar, som att då är man så här, om man då börjar klaga på domarna och säger ni får skylla er själv. Det här är vad man får utan VAR. Som att VAR mellan Gävle och Helsingborg skulle bota det här. Det fattar man ju om man har sett hur det ser ut i Norge, att VAR på liksom Gävlevallen kommer ju inte få någon liksom Premier League-kvalitet på det där. Så det var egentligen, egentligen blev jag bara irriterad på att liksom man får nu för tiden, men man får inte kritisera domar. Vi måste kunna fortfarande ställa krav på domarna utan att det innebär att säga, ja, men då är det VAR som gäller.
Nej, och sen är det ju bara att alltså, debatten i Sverige och intresset i Sverige har ju blivit så otroligt enormt kring svensk fotboll. Att det finns ju så mycket rötägg där ute. Och i varje diskussion så poppar några upp. Och då blir det som att alla dras över en och samma. Alltså det blir ju som att det blir ju fel. Debatten blir alltid dum. Och den förs ofta på sociala medier. Och det blir ju, men jag är helt enig. Det jag har stört mig mest på den lite lägre nivån som domarna ändå är på i Superettan kontra Allsvenskan. Jag blir ändå helt rosenrasande i premiären nu. Mm. Men det är ju någonting som inte VAR kan lösa heller. Men det är bara den här inkompetensen att VAR konstant i vad du tycker är ett gult kort till exempel. Eller att det är så ofta små saker som ändå kan vara tydliga blir fel. Det är väldigt sällan jag skriker på att ett rött kort eller en straff blir svår eller blir fel. För jag tycker att ofta i den här situationen i första tycker jag absolut inte det ska vara straff. Men många gånger så är det en ganska svår bedömningsfråga. Mm. Men de här mindre situationerna, alltså när liksom med de här frisparkarna och så här små grejer, jag tycker att det alldeles för ofta döms åt fel håll eller inte döms alls, och det är bara så kontinuerligt för låg nivå kan jag ofta störa på. Det är kanske en helt annan debatt, men ja, man tycker väl för mycket om den här skiten.
Sen vill jag ta två saker. Jag uppmanar inte till domarhat, vill jag bara vara tydlig med att säga. Och den andra grejen jag vill ta är att jag är inte säker på att den här straffen som Aqua får, att med VAR att den hade
Nej.
Försvunnit. Mm. För att det finns händer i den där ryggen. Mm. Han är före på bollen. Det finns till och med en touch på en fot. Jag bara säger så här, när man ser den flera gånger så är det klart att så här, jag tycker inte heller kanske att det nödvändigtvis är straff.
Soft penalty.
Det är soft penalty, men den hade stått, tror jag.
Ja, jag tror också det. Men det är ju en supervanlig missuppfattning att VAR kommer liksom helt plötsligt lyfta domarnivån till liksom. Mm. Men alltså, jag tycker inte någon av de där straffarna är straff.
Nej.
Men jag tror med VAR så hade båda två stått kvar.
Mm.
Alltså så här, mm.
Det är fortfarande samma domare som ska kolla på bilden.
Ja, de kollar i liksom slow motion. Bara, aha, det var händer.
Ja, och det argument som du var inne på liksom med Gavlevallen eller vad du sa. Men jag menar, vi har två kameror i Allsvenskan, tror jag. Mm. Som vi får liksom skifta bild mellan. Och i Superettan har vi en kamera högst upp läktaren eller typ på bottennivå på vissa Södermalms IP och sådär. Går inte att se. Hur ska liksom, hur många kameror ska jag installera? Alltså för oss går det ju inte att se. Och om vi bara ska få ta del av den bilden medan VAR får ta del av, alltså det kommer ju bli kalabalik.
Ja, men Superettan bara glömmer. Jag tror Allsvenskan, Discovery...
Ja, VAR är kanske inte ens en diskussion i Superettan än.
De har rampat upp i år, läste jag, att de har fler kameror i Allsvenskan. Men som sagt, det blir ju ändå en B-variant av VAR, det vet ju alla.
Ja.
För vi inte har råd, så... Men jag vet, det är väl lite så här, spelförståelse. Jag vet inte om du var spelar fotboll själv, men jag menar Capotondi som drar på sig straffen där. Varför skulle han avsiktligt? Sen kan man ju falla ett krokben och det är såklart straff om man skulle lyckas göra det. Men killen är på väg ut ur situationen, ut ur straffområdet. Varför skulle hans intention vara att fälla honom i det läget? Det är inte ens kvartsläge.
Sen har man ju sett det innan.
Absolut, ja, ja. Nej, men det
fälls där.
Det händer, men jag menar, om den nu är, om man är lite tveksam så...
Ja, nej, nej, absolut.
Klebär sa väl att det var rutinerat av Benjamin Asha och gick inte in på om det var, liksom huruvida det var straff eller inte.
Nej, nej, visst.
Men att det är liksom, det är smartness av Benjamin Asha, och det är det ju. Ja, på väg ut ur straffområdet, två liksom fingrar i ryggen.
Och ja, sen får man alltid ha respekt för att vi har en vinkel och domaren har ju sin vinkel.
Exakt.
Och den ska fattas på millimeters precision.
Liksom. Ja, verkligen. Mm. Och jag tar hellre det här än VAR.
Mm. Kul att avsluta avsnittet med VAR. Ja. Jag är ändå sällan i Superettan. Alltså,
exakt.
Lite mer
exakt. Mm.
Jag kollar in i kameran och säger tack för idag. Tack Lennart, tack Carl och tack Olof. Supertrevligt. Detta har varit Superettan-podden som görs av svenska fans. Vi hörs igen nästa vecka.